Vi läser dagens text från Lukas, det 24 kapitlet och verserna 1-12. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de 11 och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet.
Glad påsk på er. Där jag kommer ifrån och där jag har varit de senaste dagarna på Österlen så konkurrerar alltid påsken med konstrundan. Så nu ska jag göra ett försök att koppla ihop de två. Jag ska visa några bilder av en konstnär som heter Kalle Nilsson. Jag vet inte om ni känner igen honom. Han kommer från Göteborg. Och hans akvareller kommer följa med under den här predikan och vara en illustration av den här gryningsmorgonens ljus. Jag kommer inte säga mer om dem, utan de kommer växla under predikan. Så får det vara någonting ni kan fästa ögonen på. Det var tidig morgon. Och världen var liksom fortfarande i silhuetter. Det doftade av fuktig jord. Himlen har gått från nattsvart till att nu vara djupt, djupt blå. Det finns inget direkt ljus än, utan bara en svag aning om att mörkret har tunnats ut. Kvinnorna går mot graven och de bär på kryddor, precis som vi hörde. De bär på en sista tjänst för den man som de älskade. Han är död. Och det som inte fick hända har hänt. Det värsta tänkbara har blivit deras verklighet och de befinner sig på botten av allt. Någon de älskade djupt har tagits ifrån dem. Och en del av oss vet hur det känns att befinna sig precis där, på tillvarons lägsta punkt. Men nu går de mot graven med den där känslan i bröstet. Och de bär på kryddorna, men antagligen så bär de också på rädsla och på hopplöshet. Men männen, de verkar om möjligt vara ännu räddare. För de sitter och gömmer sig. bakom reglade dörrar i rädsla för judarna och för vad som nu ska hända. Och rädsla är ju en effektiv arkitekt. Den får oss att bygga våra liv med väldigt höga murar. Den får oss att tro att säkerhet är det högsta goda. Den får oss att se på varandra med misstänksamhet och att knyta våra händer och hålla hårt i det som kan ge någon form av trygghet och försäkran. Och jag förstår lärjungarna. Jag hade antagligen gjort precis samma sak, satt mig bakom reglade dörrar. Det är kanske till och med det jag redan gör. Men kvinnorna, de går mot graven. De är nära nu. Solen befinner sig precis under horisonten. Och det uppstår ett mjukt blått ljus som verkar komma från alla håll samtidigt. Och när de kommer fram så finner de att stenen är bortrullad. De går in och de kan inte hitta kroppen. Graven är tom. Och de vet inte vad de ska tro. Men himlen vid horisonten börjar glöda i ett blekt gult ljus. Där står två män i skinande kläder, änglar. Och kvinnorna blir förskräckta. Tror jag det? Förskräckt är väl det minsta man skulle bli om man mötte två änglar. Och de frågar kvinnorna, varför söker ni den levande här bland de döda? En oerhört träffsäker fråga. Också till oss idag, varför söker vi det levande bland de döda? Den frågan är liksom både en tillrättavisning men också någon form av diagnos på hur det är ställt med mänskligheten. Vi letar ständigt efter mening, efter trygghet, efter liv i platser där bara död finns. Vi söker på fel ställen. Vi söker liv i kontroll, liv i prestationer, liv i tvärsäkerhet. Som om det fanns någonting där att leva av och leva på. Men det gör det inte. Så änglarnas fråga till de här kvinnorna, den ekar genom årtusenden. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Och sen fortsätter de. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Kvinnorna vet först inte vad de ska tro. De förstår inte. Precis som vi från tid till annan. Vi vet inte heller alltid vad vi ska tro. Men Lukas skriver att de som först inte förstod kom ihåg hans ord. De behövde bli påminda om Jesu ord. Allt han hade sagt till dem om att det här skulle ske. Att han skulle överlämnas, korsfästas och sen uppstå på tredje dagen. Och när de säger det så kommer de ihåg hans ord och de förstår. Solens överkant bryter horisontlinjen och det sker en dramatisk förändring. Solstrålarna färdas genom ett tjockt lager av atmosfär och då filtreras det blå ljuset bort och lämnar kvar de här varma, röda våglängderna. Ljuset skimrar som i guld och bärnsten. Den gyllene timmen är här. Och jag tänker, vilket Jesusord behöver vi påminna oss om? Vad är det vi behöver höra om och om igen? För att inte bara fatta här uppe utan kanske faktiskt fatta här nere. In i hjärtats innersta vrår. Jag behöver i alla fall påminna mig om ordet från Uppenbarelseboken. Var inte rädd. Jag var död och se, jag lever och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Vilket innebär att vi inte längre behöver vara rädda. Den värsta fienden, döden, är besegrad. Dess udd är bruten och det betyder inte att vi slutar dö fysiskt än. Men det betyder att döden har förlorat sin förmåga att skrämma oss till lydnad. Den makt som rädslan har över oss bygger på lögnen att döden är herre. Men Jesus har övervunnit döden. Rädslan har inte längre någon grund att stå på. Det är som att döden kan hantera motstånd. Men den vet inte vad den ska göra med en kärlek som ger upp sig själv helt och hållet. Genom att förlora allt så vinner Jesus allt. Och jag har de senaste dagarna läst en del i Patrik Hagmans bok som handlar om Jesus enligt Lukas. Och då skriver han så här. Jesus vet att den väg han valt innebär en våldsam död. Att en våldsam död kommer att bli hans öde. Men istället för att försöka undvika detta öde genom att kompromissa, förhandla, manipulera, luras eller något annat, så använder han sin gudomliga kraft. Dock inte på det sätt som vi skulle göra. Att använda den som makt. Jesus använder istället sin gudomlighet till att avsäga sig all styrka och bli oändligt svag. Till den grad att till och med hans lärjungar överger honom i förakt. Och detta visar sig öppna en väg bortom den obönhörliga döden. Svagheten besegrar döden. Som om döden bara kan hålla fast i det som försöker vara starkt. Den som gett upp all sin styrka glider genom dess fingrar. Så det som Hagman skriver om, det är att svaghet är någonting som kan föra människor samman. Han skriver om att om man går och bär på någonting pinsamt, fult, någonting man skäms över, så är frågan, vem är det som jag liksom vågar dela det med? Är det då någon som är stark? Oftast inte, utan man vill ju komma till någon som är svag, som inte ryggar tillbaka inför min fulhet utan som förstår den. Någon som själv har konfronterat sin egen svaghet och som därför kan ta min svaghet för vad den är. Och det fungerar likadant i en kärleksrelation. Att det är liksom först när man vågar släppa sitt starka jag som det kan uppstå verklig kärlek. När man möts, inte som starka individer utan som svaga jag, så kan det uppstå verklig kärlek. Och Hagman funderar då vidare. Tänk om det här inte bara säger någonting om hur våra psyken fungerar eller om hur verkligheten fungerar, utan tänk om svaghet är det som håller ihop universum. Genom att bli oändligt svag kan Jesus sätta sig i förbindelse med allt och alla som finns till. Genom att bli svag så knyter Jesus an till allt som förenar oss. Allas våra svaga jag. Det är oss som får oss att bygga upp olika system för att liksom skydda oss från vår svaghet. Men det märkliga är att Jesus ser inte problem med svaghet. Utan Jesus använder svagheten som en öppning in i vårt innersta. Och därmed uppstår någonting som är helt nytt. En möjlighet att finna en svaghet som leder till gemenskap. I motsats till hur det brukar fungera. Där svaghet leder till en form av skamfylld ensamhet. Det finns en kraft där som inga härskare kan kontrollera. Svagheten besegrar döden. Och om detta stämmer så handlar uppståndelsen i grunden om att visa att världen inte alls fungerar som vi tror att den gör. Svagheten visar sig vara en större kraft än styrkan. Och om vi har gått i kyrkan ett tag så har vi antagligen hört det här förut. Men frågan är om vi har fattat det. Och frågan är om vi lever efter det. För detta är en dårskap. I första Korinthierbrevet 1 så står det: talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna. Och Guds svaghet är starkare än människorna. Den kristna tron, att Gud har blivit människa och förenat sig med det kroppsliga och det materiella, det är en dårskap. Och det var en dårskap då för grekerna i deras kultur. Att Gud då dessutom skulle ha dött på ett kors var, är om möjligt en ännu större dårskap. Så det är en angelägen fråga hur en korsfäst människa kan vara ett uttryck för gudomlig makt och vishet. Och detsamma kanske gäller för oss idag, även om vi till skillnad från grekerna har liksom andra bilder för liksom styrkan. De kanske tittade på gudarna, de odödliga, upphöjda gudarna som liksom stod över allt lidande. Och vi har andra idoler som vi mäter oss mot, som vi upphöjer. Men det är fortfarande i stor utsträckning de starka. Och ofta just starka män. Men uppståndelsen visar inte på en stark man som har tagit tillbaka makten med våld. Tvärtom är uppståndelsen det yttersta beviset på att Guds rike fungerar på det omvända sättet. Gud väljer att utmana både mänsklig vishet och dödens styrka genom att spela på svaghetens och dårskapets planhalva. Vilket går på tvärs. Vilket gör att det är så oerhört svårt att ta in. Och som då gör att när kvinnorna berättar om den tomma graven för apostlarna så tyckte de att det bara var prat. Och de trodde inte på dem. För det är så svårt att ta det här på allvar. Trots att detta budskapet antagligen var allt det som de hade hoppats på, så går det liksom inte att få att gå ihop. Uppståndelsen är förödmjukande för det rationella förnuftet. Men Petrus springer ändå bort till graven och han lutar sig in och så ser han bara linnesvepningen ligga där. Graven är tom. Och han går därifrån full av undran över det som hänt. Och Petrus anar att nu stiger solen. Det är en ny dag som gryr. Ljuset bryter igenom och övergår från det där guldgula till ett krispigt vitt ljus. Jesus har uppstått och världen är ny. Och om vi ska vara textnära så är det så att själva höjdpunkten i Lukas evangeliet, den sker först i den text som tillhör nästa söndag. Den om Emmaus vandrarna. Den berättelsen är liksom kulmen på hela Lukas redogörelse. Det är först då som själva mötet med den uppståndne sker. När han bryter brödet så fattar lärjungarna vem han är. Men det kommer dock nästa vecka. Men vi befinner oss nu i det här gryningsljuset fortfarande. Och ljuset från den där morgonen i Jerusalem, det har aldrig slocknat. Det tränger in i dunkla vrår och genom förseglade dörrar. Det ljuset genomlyser nu våra mörkaste rum. Och om Lukas 24 är sant, så säger det oss att grundlagarna för hela tillvaron har skrivits om. När stenen rullades bort så rullades hela den gamla logiken bort. Maktens ordning är förlegad. Vi lever inte längre i en värld där våldet har sista ordet eller där den starkaste vinner i slutändan. Vi lever i en värld där allting har ställts på ända. Var inte rädd. Du kan kosta på dig att vara sårbar. Du kan kosta på dig att vara generös. Du kan till och med kosta på dig att misslyckas. Det är något jag själv övar på. Att det faktiskt är okej. Det är okej att glömma slutet på en predikan, exempelvis. Som jag gjorde för 2 veckor sedan. Men jag säger inte det för att rättfärdiga mitt eget beteende i talarstolen. Utan för att vi ska hjälpas åt att upptäcka att vi kan skapa utrymme för Guds rike. Och det gör vi inte genom att följa kulturens ström och stoltsera med vår styrka. Nej, tvärtom. Vi kan skryta med vår svaghet. För i svagheten blir kraften störst. Guds kraft. Och det är svagheten som besegrar döden. Maktens logik säger att vi ska vara rädda för att förlora. Uppståndelsens logik säger att det största redan är vunnet. Vi är fria. Inte för att vi har tagit makten, utan för att makten över döden har tagits ifrån döden själv. Världen är ny. Var inte rädd. I denna nya värld är rädslan inte längre vår herre. Ljuset har kommit och mörkret har inte övervunnit det. Amen.